Ja, det här var väl en bra sång, jag tycker det. Börja om än en gång i mitt liv. Börja om än en gång i mitt liv. Jag vill formas av dig, av ditt heliga bud. Gör mitt liv till ett redskap för dig. Tack kära Jesus att du hjälper mig och du hjälper oss allesammans som är här idag. Att vi liksom får den insikten. Och nu säger inte jag här att vi är dåliga så vi liksom börjar om. Men vi liksom förkommer till dig och vi ska låta oss formas av dig Jesus. Och så fick vi sjunga den där östsången att om jag faller efter vägen, res dig upp till ordet säger det gudomligt är. Och jag bara tackar dig för Jesus att oavsett om vi har följelse eller syns eller om det är någonting hemligt vi har eller någonting som inte syns som ligger i vägen mellan dig Jesus, mitt hjärta och dig. Om det är någonting som ligger i vägen då bara tackar jag för att du idag ska bara peka på det. Då bara peka på det så att vi på ett, bara på ett sätt kan säga och kan få komma fram till det och vi säger okej Jesus, jag vill starta om. Jag vill följa dig, verkligen. Och så bara tacka för att vi ska få upptäcka att den frid som finns hos dig, att då ska all den frid som övergår allt förstånd, att den ska få bevara vårt hjärta och våra tankar i dig. Jag bara tackar för att det är en möjlighet som finns. Amen, Jesus. Amen. Ja. Matteus 13 var jag på förra gången. Jag började på de första verserna första gången och så kom till knappt hälften. Jag fortsatte väl där. Men då var det förra gången vi talade om liknelsen om såningsmannen. Det var en såman. Han gick ut och han sådde och säden den föll. En del föll, den föll på lite olika ställen. En del föll på vägen och andra föll bland tistlar och törnen. Och andra föll i god jord. Och vart var det fjärde stället föll då? Hjälp. Den vägen, det åt fåglar uppåt va? En del, det var sten i mark. Och det har varit inte så mycket jord. Det växte upp fort. Och så kom det besvärligheter och så torkade det bort. Och så kom det bland tistlar och ogräs och där blir det kvävt av alla möjliga andra intressen. Men så var det sånt som följde god jord. Och det förräntade sig 30, 60 och 100 gånger. Och allihop vill vi naturligtvis vara den där 100 gångers grejen. Va? Men vi tar det vi får. Huvudsaken är att om vi ställer oss till Guds förfogande, då ger han oss det precis vad vi klarar av och det som blir bra för oss. Och sen så var det någon vers jag funderar på här. Det stod ju i 12:e versen. Ty den som har han skall få och dig överflöd. Men den som inte har från honom skall tas också det han har. Alltså det kan ju låta görhart det där va. Den där som inte har tar alltihop. Ja. Men jag bara kände det då dagen före va. Att om man läser, alltså, hur ska jag säga nu? Jo, alltså, jag kanske inte förstår allt, eller jag kan inte ta till mig. Men om jag börjar och vandrar med Jesus, jag säger mitt ja. Det är liksom där som kärnan är, va? Om jag nu säger mitt ja, då växer vi till i nåd och i kunskap. Och jag liksom får, och har jag börjat vandringen med Jesus, jag har börjat och umgåtts med honom, då har jag lättare att ta till mig och se vad jag har, va? Och då växer jag till, jag tror det ligger så. Att då kan vi, har vi möjlighet att ta emot och få mer och mer av det som finns liksom här i Guds rike nu i funktion. Men om jag säger, ja, jag bryr mig inte om det där, ja, då får jag inget heller. Så funderar jag på att det kunde vara. Men nu har jag kommit fram till 24 versen och då står det så här. Liknelsen om ogräset. En annan liknelse framställde han för dem. Himmelriket är likt en man som sådde god säd i sin åker. Men då folket sov kom hans ovän och sådde ogräs mitt ibland vetet och gick sedan sin väg. När nu säden sköt upp och gick i ax visade sig också ogräset. Då gick tjänarna till sin herre och sa: Herre, visst sådde du god säd i din åker. Varifrån har då ogräset kommit? Han svarade: En ovän har gjort det. Tjänarna frågade honom: Vill du vi ska gå och samla ihop det? Nej, svarade han. Om ni rensar bort ogräset kan ni på samma gång rycka upp vetet. Låt båda växa tillsammans fram till skörden. Och när skördetiden är inne ska jag säga till skördemännen: Samla först ihop ogräset och bind det i knippen som ska brännas upp. Men vetet ska ni samla in i min loge. I kapitlen före här i Matteus, det var ju att Johannes döparen, han kom, det står ett tal som honom, han kom där och han sa: Himmelriket är nära. Och när Jesus blev döpt, anden föll över honom och Jesus han gick ut och predikade, då sa han: Himmelriket är här. Så med Jesus kom himmelriket hit ner till jorden. Och Jesus han gick omkring, han botade sjuka, han gjorde under och tecken och han visade på en försmak av det vi får när vi kommer till himlen. Men han visade på också att himmelrikets funktion här på jorden, vad som är möjligt. Jesus han vandrade omkring och han visade på himmelriket. Och så gav han olika liknelsen här och han undervisade lärjungarna i bergspredikan. Och så kom han och sa att salig är den som inser att han behöver Gud. Och det är det. Salig är den som inser att han behöver Gud. Och vi som sitter här, jag tror vi har insett det allihop. Och så får vi be, ha som bönämne och tro att så många människor som möjligt här i Smedjebacken med omnejd börjar att inse att jag behöver Gud. Och när man har kommit till den punkten, då får vi visa på Jesus som sa: Jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utan genom mig. Och så gick Jesus här och han talade om liknelser. Och han talade om den här nu som sådde god säd. Och så kom det en om natten och sådde dålig säd. Och så fick det växa upp tillsammans. Så jag tror det är väl så att här i världen, vi lever inte alls i en helt fridfull värld. För att det är ju som så att människan bröt ju gemenskapen. Hade gemenskap med Gud. Alltså nej, jag bryr mig inte om honom. Jag går min egen väg. Släppte in djävulen, gav honom auktoritet. Gjorde gemenskap med honom. Så att när vi lever här, vi lever liksom i världen. Och så får vi ljusglimter från himmelriket. Men den är också påverkad av den andra sidan. Det blir sått liksom lite olika. Och Gud, han vill ju inte att någon enda ska gå förlorad. Utan han vill att han dröjer, han vill, han väntar på att så många som möjligt ska få höra budskapet, ta till sig av ordet och vända om. Så att det gamla får bli förgånget och något nytt har kommit. Men vi ser ju här att så småningom när skördetiden kommer, och om en stund så vet ni att det brukar stå Davids, den där korset har försvunnit. För Jesus kommer en gång tillbaka och då hämtar han hem de som tror på honom. Han framställde också en annan liknelse för dem. Himmelriket är likt ett senapskorn som en man tar och sår i sin åker. Det är minst av alla frön. Men när det har växt upp är det störst bland alla köksväxter och blir ett träd så att himmelens fåglar kommer och bygger bo i grenarna. Ett litet frö. Vi får ta till oss. Och så, ju mer jag tror det är som så att med Jesus kom himmelriket. Och vi släpper in Jesus, ett litet frö som växer Och som det stod då i 2 Petrus brev 3:18, att så växer vi till i nåd och i kunskap om vår Herre och frälsare Jesus Kristus. Han ser härligheten från nu och till evighetens dag. Amen. Ett litet frö som sås och det växer upp. Och vi får vattna på det här, vi får ge den näring, vi läser Guds ord, vi umgås med kristna vänner, vi tar till oss god kristen litteratur, vi kanske tittar på kanal 10. Och vi tar till oss och så växer vi till vattnet. Jag går och pratar med Jesus, jag umgås med honom i bön, och då är jag säker på att det där fröet som såddes, det växer till. Och det var en som blev kristen. Och ni vet ju, ni hörde tidigare när jag förde liknelsen. Det finns andra frö också, va? Så att då är det frågan, vad är det jag tar till mig? Vad är det jag matar mig med? Den här, han blev kristen. Och en eskimo. Och där hade de hundar. Och han upptäckte att det blev ett hundslagsmål. Det blev slagsmål. Hundra slogs. Men vad han upptäckte, det var det att den hunden han gav mat, den blev starkast och den vann. Så det är liksom frågan vad vi matar oss med. Vi har fått olika frö. Och då tar jag ett beslut. Jag ska mata mig med god mat. Jag läser Bibeln. Och när man har läst mycket så kanske man kan läsa jättemycket och ta till sig. Och är man en ny, då kanske man läser en liten bit. Det är lite olika, men huvudsaken är att jag läser lite grann och tar till mig lite varje dag. Jag matar med god mat. Och det där fröet då växer det till och det blir det mer och mer. Och när det har växt till, ja då får jag mer och mer. Det är ju så. Liknelsen och surdegen. Här ska ni få höra på en som gjorde stor deg och som bakar mycket. Ja, det ser inte så mycket ut, men ja. Ännu en liknelse framställde han för dem. Himmelriket är likt en surdeg som när en kvinna tar och blandar in 3 mått mjöl till dess allt sammans blir syrat. Ja, vi ska snart fika liv. 3 mått mjöl. Ja. Det var inte så mycket som svärfar bakom när han var på Vasabröd och gjorde bröd. För då hade de 300 kilo gäst och 3 kubikmeter mjölk. Nej. Men ändå 3 mått. Ett mått, 13 liter. Så hade alltså 39 liter mjöl. Har ni gjort en sån deg någon gång? Nej. 39 liter mjöl. Och så var det en surdegsgrej. Och när de gnodde in det där mjölet eller surdegen i degen, då blir det genomsyret alltihop. Så att även om det inte är så mycket från början då, så växer det till. Och jag tror att himmelriket gör så. Gärna att vi har maten med rätt grej. Allt detta det talade Jesus till folket i liknelser. Han talade endast i liknelser till dem för att det skulle uppfyllas som var sagt genom profeten. Jag vill öppna min mun för att tala i liknelser. Jag ska förkunna vad som har varit dolt ända sedan världens skapelse. Sen står rubriken, Jesus förklarar liknelsen om ogräset. Sen lämnade Jesus folkskaran och gick hem. Hans lärjungar kom då till honom och sa, förklara för oss liknelsen om ogräset i åkern. Han svarade, den som sår den goda säden är människosonen. Åkern är världen. Den goda säden är rikets barn. Ogräset är den ondes barn. Ovännen som sådde det är djävulen. Skördetiden är tidsålderns slut. Och skördemännen är änglar. Som när ogräset samlas ihop och bränns i eld, skall det vara vid tidsålderns slut. Människosonen skall sända ut sina änglar, och det ska samla ihop och föra bort ur hans rike alla som blir andra till fall och lever i laglöshet. Och det ska kasta dem i den brinnande ugnen. Där ska man gråta och skära tänder. Då skall rättfärdiga lysa som solen i sin faders rike. Hör du som har öron att höra med. Det gäller alltså att vi matar oss med rätt mat så att den där vita hunden vinner. Vi ska mata det fröet i den jorden som jag har i mitt hjärta. Det vill jag mata med god mat, god frukt, gott, så att det tar överhand. Och sen är det ju som så att jag själv fixar inte det här, utan jag måste ta hjälp av Jesus. Jag måste sätta min tro till honom. Jag kan ju liksom ta till mig mycket gott. Jag kan bara gå, och jag dricker inte, jag använder inte droger, jag betalar skatt. Jag är helt perfekt. Men liksom, men om jag inte har sagt mitt ja till Jesus, tagit hjälp av honom, då hjälper det inte i alla fall. Så att grunden är Jesus. Jag vänder om, börjar följa honom, och så bygger jag på med god mat. Sen, himmelriket, det är någonting som jag vill ha, som vi vill ha allihop, som vi behöver. Och då ska vi göra som det står nästa bit här. Liknelse om skatten och pärlan. Himmelriket är likt en skatt som är gömd i en åker. En man finner den och gömmer den, och i sin glädje går han och säljer allt vad han äger och köper den åkern. Han hittar det här. Det här ska jag ha. Han går och köper åkern. Han säljer allt annat, för det här jag ska ha. Och så tar han till sig. Det står på det stället att man rycker himmelriket till sig. Han bestämde sig. Jag gör allt för att ha det här. Himmelriket är också likt en köpman som söker efter vackra pärlor. Och när han har funnit en mycket dyrbar pärla, går han och säljer allt vad han äger och köper den. Så att det liksom är, jag ska sätta det först. Det vet jag, det får vi kolla sen. Vet inte, jag ska googla sen så ska vi se. Liknelsen av fisknoten. Himmelriket är vidare likt en not som kastas i sjön och fångar fisk av alla slag. När den blir full drar man upp den på stranden och sätter sig ner och samlar de goda fiskarna i kärl, men det dåliga kastar man bort. Så skall det vara vid tidsålderns slut. Änglarna skall gå ut och skilja det onda från det rättfärdiga och kasta dem i den brinnande ugnen. Där skall man gråta och skära tänder. Dras in en not. Och så kommer en fisk. Han såg inte så värst ut. Han såg smutsig ut. Och han. Ja, det var ingen vidare fisk. Så jag tänkte att slänga den i det liksom dåliga. Men då säger Jesus: stopp där. Han ska ge den goda. För han satte sin tro till mig. Han har trott på mig. Han tog in mig i hjärtat. Det var det sista han gjorde innan han gick bort, så han hann inte bli förändrad. Men han gjorde anspråk på det jag gjorde. Han tog emot gåvan. Jag dog på korset för honom. Ja, då blir den fisken räddad. Det är så, jag tror det. Och sen kanske det var en som såg ut jättefin i fina kläder och hur var bra som helst. Men så kom han. Det smakade, var ingen god fisk. För jag själv i egen kraft kan aldrig vara nog god så jag duger i Guds ögon. Och det var därför Jesus kom. Därför att han kom för att rädda oss. Har ni förstått allt detta? Det svarade honom ja. Då sa han till dem: därför är varje skriftlärd som har blivit en himmelrikets lärjunge likt en man som i sitt förråd hämtar fram både nytt och gammalt. Och det där funderar jag på många gånger hemma. Vad menar han med det där? Och då kom jag på, den här tanken kom upp för mig. Alltså, en skriftlärd, en som kunde vad som stod i Bibeln i Gamla testamentet. Och har blivit en lärjunge, har tagit emot Jesus. En sån, va? Han kan ur sitt förråd hämta fram både nytt och gammalt. Och då kommer jag att tänka på Paulus. Vad hände med Paulus? Han var skriftlärd. Han tänkte hela tiden, de där som tror på Jesus, de ska i fängelse. Han hade brev, fullmakt från översteprästerna och sätter dem i fängelse. Han sa bort med dem. Han tyckte att han såg det i skriften, att vi ska följa lagen till punkt och pricka, och det gör inte de där. I fängelse med dem. Sen fick Paulus ett möte med Jesus. Jesus mötte honom på väg där till Damaskus. Han fick ett möte med Jesus. Han blev förändrad. Och han började när Ananias, han blev ju blind. Och när Ananias hade bett för honom, lagt sina händer på honom. Och han fick sin syn tillbaka. Då öppnades också Paulus ögon. Så han började liksom med en gång med skriften, med gamla testamentet som grund. Då tog han fram ur förrådet. Han kunde visa med skriften som grund att Jesus, han var Messias, den som de hade väntat på. Han kunde med skriften som grund. Ser ni, nu har Davids kommit fram, är det korset där borta. Men eftersom vi har, var lätt här nu att ändra på här, jag vickar på skärmsläckaren, så kommer det tillbaka. Paulus, han kunde med skriften som grund bevisa att Jesus är Messias, han som skulle komma. Han visar faktiskt att Jesus, att han var Gud själv som kom ner hit till jorden. I mänsklig gestalt. Men det var Gud som kom ner och räddade oss. Och det ska vi tro. Som Romarbrevet 9 och 10 säger. Jag ska få upp det. Romarbrevet 10 är det väl. Och 9 och 10. Om du därför med din mun bekänner att Jesus är Herren och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda, skall du bli frälst. Ty med hjärta tror man och blir rättfärdig, med munnen bekänner man och blir frälst. Jesus är Herren. Nya testamentet tillskriver Jesus det högsta gudomliga namnet Herren. Och vad står det i Johannes evangelium i början? Lukas, Johannes. Johannes 1. I begynnelsen var ordet, och ordet var hos Gud, och ordet var Gud. Han var i begynnelsen hos Gud. Genom honom har allt blivit till, och utan honom har inget blivit till som är till. I honom var liv, och livet var människornas ljus. Och ljuset lyser i mörkret, och mörkret har inte övervunnit det. Och sen 12:e versen. Men åt alla som tog emot honom gav han rätt att bli Guds barn. Åt dem som tror på hans namn. De är inte födda av blod eller av kötts vilja eller av någon mans vilja, utan av Gud. Tro på Jesus. Ta emot honom. Paulus, han kunde. Nu hörde jag inget. Jag ska ta en mer ställe nästa gång ur gamla testamentet som Paulus letar fram. Men han visar i alla fall. Jesus var Messias. Han som skulle komma. Det plockar han fram. När Jesus hade avslutat dessa liknelser lämnade han platsen. Han kom till sin hemstad och undervisade dem i deras synagoga. Och det blev mycket förvånade så. Varifrån har han fått denna vishet och dessa kraftgärningar? Är det inte snickarens son? Heter inte hans mor Maria och hans bröder Jakob och Josef och Simon och Judas? Och bor inte alla hans systrar här hos oss? Varifrån har han fått allt detta? Och det tog anstöt av honom. Men Jesus sa till dem, en profet är alltid föraktad i sin hemstad och i sin egen familj. Och han gjorde inte många kraftgärningar där eftersom de inte trodde på honom. Det gäller att vi inte tar anstöt av Jesus utan vi ska släppa in honom i hjärtat. Tack kära Jesus att du står och knackar på vårt hjärtas dörr. Du står där och bulter på. Och då bara tackar jag för att det står det att om se jag står vid dörren och bultar. Om någon hör min röst och öppnar dörren. Jesus tränger sig inte på någon. För dörren har jag bara handtag på insidan. Jag bestämmer mig. Nu öppnar jag dörren och släpper in Jesus. Om någon hör min röst och öppnar dörren. Ska jag gå in till honom och hålla måltid med honom? Jesus, han vill ha gemenskap med oss människor. Han vill ha gemenskap med mig och med oss allesammans. Och jag bestämmer. Okej, Jesus, nu vill jag så det här senapskornet av himmelriket i mitt hjärta. Jag vill ta till med dig och jag vill bli en ny skapelse. Det gamla är förgånget, något nytt har kommit. Och jag bara tackar för att den där ryggsäcken av bördor och synder som jag bör på dåligt mående. Tack Jesus att jag får lämna över det till dig. Och är det någon som har någon sån här tung ryggsäck och vad det nu kan vara innehåll i den. Det behöver inte jag veta. Men lämna över den till Jesus för han är lovet. Jag bär den åt dig. Han bar den, han kastar den i glömskans hav. Och när den onde kommer och försöker och påminner. Då kan vi med trygg förvissan säga, jag lämnar mitt hjärta till Jesus och jag vill följa honom. Så du har inget med mig att göra. Tack Jesus att jag får sätta min tro till dig och kraften i ditt namn, i ditt blod. Det vill jag ha i Jesu namn. Amen. Amen. Om vi bekänner våra synder, då är han trofast och rättfärdig. Så att han förlåter oss synderna och renar oss från all orättfärdighet. 1 Johannes 1:9 tror jag det står i. Amen.